بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi fortsätter att gå igenom Sa'adis bok Manhaj al-Salikin i förenklad fiqh. Och det vi tänkte hinna med idag är Bab Salat Ahlul A'var, kapitlet om de som ber, som har en ursäkt, alltså att be, till exempel att slå ihop bönen och så vidare, sjuka eller resande. Och under det kapitlet kommer Salatul Musafir, den resandes bön, och Salatul Khawf, de som ber under stark rädsla, och sen Salatul Jum'a är nästa kapitel, fredagsbönen. Och inshallah, jag tror det är det som vi kommer att hinna med idag. Ahlul A'var, de som har en ursäkt, det är den sjuke och den resande. Sheikhen säger wal marid yu'fa anhu hudur al-jama'a. Den som är sjuk behöver inte be i grupp. Han behöver inte be i moskén. Han har tillåtelse att be själv. Wa idha kana al-qiyam yazid maradahu salla jalisan. فإن لم يطق فعلى جنب. Om hans sjukdom blir värre av att stå, så får han be sittandes. Om han inte kan det heller, så ber han liggandes på sidan. Baserat på profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam, då han sa till Imran ibn Hussein, salli qa'iman, be stående. فإن لم تستطع فقاعدا, om du inte kan, så be sittandes. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَمْبْ, och om du inte kan, så be liggandes på sidan. Berättad av Bukhari. Så här sa han, be stående. Om du inte kan, be sittande. Om du inte kan, så be liggandes på din sida. Och den här hadithen berättad av Bukhari. Och sen nämns det här i fotnoten att sheikhen har klargjort att profeten sallallahu alaihi wasallam inte har klargjort, alltså han inte har sagt hur den sjuke ska be, förutom med den här hadithen. Sen det som vissa säger, att man ska be med ögonen eller med hjärtat, är någonting som inte är autentiskt. Och det som Ibn Taymiyyah kom fram till, att det vi förstår från den här hadithen är att det här är det sista. Att du ber liggandes på sidan. Det finns ingenting efter det. Alltså personer som inte ens kan be liggandes på sidan, Allah har förstått, är att han inte behöver be alls. Om han är helt förlamad. Men så säger sheikhen här, att om personen inte kan be liggandes på sidan, så ska han be liggandes på ryggen. Och samma sak gäller här. När man sitter och ligger på ryggen eller på sidan, så ska man böja huvudet när man gör rukå och när man gör sujud, om man kan. Och sujud böjer man djupare ner än rukå. Eller hur? Även om du sitter på en stol eller du kan sitta på golvet, så böjer du lite grann ner i rukå, så går du upp, och sen när du gör sujud så böjer du ännu mer. Och man ska inte lägga någonting, som vissa, de har en stol eller kanske lägger någonting, någon planka, så att de gör sujud på den här plankan eller någonting, i luften. Det är fel. Utan du gör bara sujud i luften, rukå i luften. Eller vissa människor kan till exempel göra sujud på marken, men de kan inte stå. Då gör de det. De gör det de kan. Som profeten sa, om jag har beordrat er med någonting, så gör det så gott ni kan. Alla beordringar i islam ska man göra så gott man kan. Och sen säger sheikhen, och det här med att man ligger på ryggen har faktiskt nämnts i en samma hadith, fast den finns i Nasai. Ett tillägg då, att om du inte kan be på sidan, så ska du ligga på ryggen. Om han inte kan det heller, så ska han be med ögat. Alltså han gör rukå, eller avser att be självklart med hjärtat, och gör rukå och sujud med, genom att typ blinka eller ja, stänga ögonen. Om han inte kan be så heller, så ber han med sitt hjärta. Han ber med avsikten, säger sheikhen. Och så säger han i nästa punkt, فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فَعْلُ كُلِّ صَلَىٰ فِي وَقْتِهَا فَلَهُ الْجَمْ بَيْنَ الظُّهُرْ وَالْعَصَىٰ. Och om det är svårt för den sjuka personen att be varje bön på dess tid, så är det tillåtet för honom att slå ihop dhuhr och asr och maghrib och isha på dess respektive tid. Alltså, du slår ihop dhuhr och asr, får du slå ihop från dhuhrs början tills asr slut. Från nu, vad är det, 11:30 nu på vintern, fram till asr slut, precis innan maghrib. Den här tiden har du på dig att slå ihop bönen. Och på sommaren är det ju ännu längre. Det är typ från klockan 1 till nästan klockan 10 på kvällen ibland. Så det här är tiden för dhuhr och asr. Och det finns två jam. Det finns det som kallas för jam taqdim och jam ta'khir. Taqdim betyder att du gör dhuhr och asr innan asr har fallit in. Till exempel klockan 1 på sommaren. Så ber du dhuhr och asr innan asr ens har fallit in. Det är tillåtet. Det kallas taqdim. Att du skjuter fram det. Och jamu ta'khir, att du försenar. Att du försenar dhuhr tills asrs tid. Och ber den kanske 6 på kvällen. Men självklart så ska det vara innan det att maghrib har fallit in. Vissa människor förstår sig inte på det här. De frågar om att be dhuhr innan dhuhrs tid. Innan den ens har gått in. Och det här är fel. Det finns inte i islam. Eller att be dhuhr och asr efter maghrib. Det här går inte heller. Och sen så sa han, maghrib och isha får man också slå ihop. Och samma sak där. Jam taqdim eller jam ta'khir. Att du antingen ber maghrib tillsammans med isha innan att isha har fallit in. Det kan du göra från maghribs början. Eller så slår du ihop maghrib och isha på ishas tid. Fram till halva natten kan du göra det. Du kan då försena maghrib och isha fram till halva natten. Och beviset för att den sjuka personen får slå ihop bönen är hadith al-mustahada. Det fanns en kvinna som frågade profeten, eller man frågade om henne. Hon hade, vad kan man säga, kontinuerliga blödningar. Förutom hennes män så hade hon alltid blödningar. Och då så tilläts hon att göra wudu och slå ihop bönen. Dhuhr asr på dess tid och maghrib isha på dess tid. Och den hadithen finns i Abu Dawud och den är autentisk. Och ni vet att en resande person får slå ihop bönerna. Imam Ahmed säger här att den sjuka personen är i mer behov att få slå ihop bönerna. Varför får man slå ihop bönerna när man är resande? För att det är jobbigt att be bönerna kanske på deras tid. Så då säger Imam Ahmed, det är ännu jobbigare att be bönerna när man är sjuk. Då är man mer ursäktad än personen som är resande. Vilket också är ett logiskt argument för att det skulle vara tillåtet att slå ihop bönerna när man är sjuk. Och sen säger sheikhen Salatul Musafir i rubriken här, Salatul Musafir, den resandes bön. Den resande personen får också slå ihop bönerna. Och det är rekommenderat för honom att förkorta alla böner som består av 4 raka till 2 raka. Och han får också bryta fastan i Ramadan. Vilka böner är det man förkortar? Dhuhr, asr, isha, tayyib, fajr och maghrib. Får man inte förkorta dem? Ja? Nej, det får man inte. Man får inte förkorta fajr och inte heller förkorta maghrib. Och här finns det lite olika åsikter. Måste man förkorta bönen eller inte? Vissa lärda säger att det är obligatoriskt att förkorta bönen. Andra säger att det är rekommenderat att förkorta bönen. Och Allah alam, bevisen på att det är obligatoriskt är ganska starka faktiskt. Till exempel så har det nämnts här, från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han sa farad Allahu salat ala lisani nabiyikum fil hadar arba'an wa fil safar rak'atayn wa fil khawf rak'a. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma han sa att Allah azza wa jall har förpliktigat genom profetens tal att man ska be 4 rak'a om man är bofast, 2 om man är resande och 1 om man är under stark fruktan, stark rädsla. Vi kommer till det sen. Men han sa, använd ordet förpliktigat. 4 när man är bofast, 2 när man är resande och 1 under stark rädsla. Och den här hadithen är autentisk, den finns i Ibn Majah och andra. Och Aisha, hon sa också, radiyallahu anha, när Allah först förpliktigade bönen så var det 2 raka. Alltså i Mekka. Efter Isra wa Mi'raj så var bönen först 2 raka. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. Men Allah lät det vara kvar på 2 raka för de resande och fullbordade för de som är bofasta att de ska be 4 raka. Ibn Umar radiyallahu anhuma han sa, jag var i sällskapet av Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam under hans resor. Han bad aldrig mer än 2 raka tills det att han dog. Jag var i sällskap med Abu Bakr under hans resor. Han bad aldrig mer än 2 raka tills det att han dog. Och jag var med Umar och han bad aldrig mer än 2 raka tills det att Allah tog hans liv. Och jag var med Uthman radiyallahu anhu och han bad inte heller mer än 2 raka tills det att Allah tog hans liv. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Och Allah säger, ni har sannoliken ett gott exempel i Allahs sändebud. Och den här finns i Bukhari och i Muslim. Så det finns ganska många bevis på att man ska inte be mer än 2 raka om man är resande, alltså Dhuhr, Asr och Isha, förutom om du ber bakom en imam. Taib. Sen kommer vi till lite frågor här som berör as-safar, resa. Sheikhen nämner här i fotnoten, vilket är taget från andra böcker, att resa går tillbaka till typ seden i landet. Det som kallas för resa är det som räknas för resa. Och det finns ingen speciellt avstånd som man måste rätta sig efter. Eftersom att det inte har nämnts något bevis som tyder på att det skulle vara ett specifikt avstånd. Många säger att det måste vara 78 eller 82 kilometer för att det ska räknas som resa. Och det här finns det inget bevis för, säger han. Utan Allah har tillåtit oss att förkorta bönen om vi är resande. Så allt som räknas som resa tillåter muslimen att förkorta bönen. Och att bryta fastan och att förkorta bönen. Och så vidare. Och det här är en princip i fiqh. Att allt som sharian har kommit med, man kan säga en generell befallning eller tillåtelse, där går man tillbaka till den generella förståelsen i den tiden man lever i. Okej? Om Allah säger att man ska till exempel spendera på sin fru, man ska försörja sin fru så gott man kan. Alltså enlighet med ens ekonomi och så vidare. Då går man tillbaka till seden i landet och så vidare. Och det finns många exempel på just den här principen. Okej? Samma sak att ta från de föräldralösa barnens pengar. Om man är ansvarig för ett föräldralöst barn. Det har inte heller nämnts något specifikt. Om du är rik får du inte ta. Om du är fattig får du ta så mycket du behöver. Taib, hur mycket är det? Det går tillbaka till hur mycket utgifter man har och så vidare. Så generellt, om det inte har nämnts någon gräns i sharian, så går man tillbaka till seden i den tid eller det land som man lever i. Ett annat argument som Ibn Taymiyyah använder, eller som Ibn Taymiyyah nämnde, är att sharian har inte heller kommit med såna här svåra gränser, som att till exempel 82 kilometer. Tänk själv för 1400 år sedan. Hur i hela världen skulle du veta var 82 kilometer när du rider på en kamel. Ja? Och han säger att, alltså det är omöjligt att veta, nu har jag ridit 82 kilometer. Exakt. Och det skulle betyda att personen som har ridit 81,9 kilometer och har typ ett fotsteg kvar inte får förkorta bönen, men personen framför honom får förkorta bönen. Det är också någonting som Shireen inte har kommit med, eller hur? Shireen är inte svår, utan om du är resande så får du förkorta bönen. Så är det, punkt slut. Och det kommer ofta frågor om man åker till Södertälje inom Stockholm. Nej, du är inte resande, även om det tar en timme. Du kallar dig själv inte för resande. Du packar inte väskan och säger jag ska resa till Södertälje. Så inom samma stad är man inte resande. Även om det skulle ta 2 timmar att åka till andra sidan av stan. Som det kanske gör i världens stora städer. Man är inte resande i samma stad. Utan man får liksom kolla seden i landet. Vad det räknas som resa. Och när anser jag mig själv vara resande eller inte. Och Shekhen nämner också att en person räknar sig själv som resande så länge han inte avser att bli bofast. Om du åker till en stad, ett land, så länge du anser dig själv vara resande så får du förkorta bönen och slå ihop bönen och så vidare. Så länge du inte avser att bli bofast i det stället som du har åkt till. Att avsluta din resa kan man säga. Även om du avser att stanna mer än 4 dagar. För de flesta av ulema säger faktiskt att om en person avser att resa till exempel Danmark och han vet att han ska vara där mer än 4 dagar så ber han som vanligt. Det säger de flesta av ulema, de 4 medhebs. Men det korrekta är att du är resande tills det att du kommer hem. Och du ber som en resande tills det att du kommer hem. Och det är det som bevisen tyder på. Att profeten a.s.w. aldrig bad, fullbordade sin bön under sin resa. Som Ibn Qayyim nämnde. Han fullbordade aldrig sin bön under sin resa. Och som sahaba sa. Och vissa hadith tyder på att när han var i Tabuk och så vidare så förkortade han bönen i 20 dagar. Vissa hadith säger 19 dagar. Och Sheikh nämner också att en person kan fortsätta räkna sig själv som resande om han går vilse. Eller han försöker fånga in sitt förlorade djur, sitt bortsprungna djur. Om en person går vilse i skogen så är han också kan han räkna sig själv som resande. Och Allah, om jag förstår här, är att om han är på resande fot och går vilse och inte ens vet vilket håll han ska gå åt och så vidare, så kan han räkna sig själv som resande. Och Sheikhen nämner också att man inte heller behöver ha någon avsikt när man ska slå ihop eller förkorta bönen. Alltså om du börjar be dhuhr, då behöver du inte tänka oj, jag hade inte avsikt innan bönen att förkorta bönen. Utan i bönen så ber du bara 2 raka. Du kan göra den avsikten i bönen. Och samma sak att om du är färdig med dhuhr så kan du direkt be asr, även om du inte hade avsikt att slå ihop bönerna. Utan du bara får för dig efter bönen att oj, det skulle vara bättre om jag bad asr nu. Då kan du också slå ihop bönerna. Den som är resande och ber bakom en bofast person, en imam, eller en person som är bofast, ber som imamen. Om du reser till en annan stad och ber bakom en person i den staden som bor där och han ber dhuhr 4 raka, så ska du be som honom. Du kan inte förkorta bönen bakom en person som ber 4 raka, utan imamen ska alltid följas. Men om du är imam över honom så ber du dina 2 raka, och när du är färdig så ställer han sig upp och ber de 2 kvarstående raka. Det har också nämnts från Ibn Umar radiyallahu anhum att när han var i Azerbaijan så förkortade han bönen i 6 månader tills det att han kom hem. De åkte dit för att göra jihad, och när de skulle hem så blev de hindrade av det dåliga vädret, alltså det snöade, så de stannade kvar där och förkortade bönen i 6 månader. Vilket också är ett bevis på att det finns ingen speciell tidsbegränsning, utan man är resande tills det att man kommer hem. Och det vanligaste i profeten Sunna, alaihi salatu wasalam, är att man som resande, man ska förkorta bönen, som vi sa. Men att man ber varje bön på dess bestämda tid. Och man slår inte ihop bönerna förutom när man är på resande fot. Alltså när man sitter på kamelen eller man sitter i bilen eller flygplanet och så vidare. Det är då man ska slå ihop bönerna. Men om han hade nått sitt mål, sin destination, så brukade han be bönerna på deras tid. Men han brukade förkorta dem. Det här är det vanligaste. Men det är också tillåtet, även när man har nått sin destination, att man slår ihop bönerna. Som det har nämnts i hadithen, då profeten a.s. slog ihop bönerna i Tabuk när han hade kommit fram. Så slog han ihop Dhuhr Asr och på kvällen slog han ihop Maghrib och Isha. Men det vanligaste i hans sunna är att han slog bara ihop bönerna när han var på själva, vad kan man säga, när han färdades under resans gång. Och när han hade kommit fram till destinationen så bad han bönerna på deras tid. Men det är också tillåtet att slå ihop bönerna även om han har kommit fram till sin destination. Och man ska slå ihop bönerna i Arafa och i Muzdalifa när man är hajj. I Arafa ber man Dhuhr Asr och i Muzdalifa ber man Maghrib och Isha. En till sak som gäller resande är att det är tillåtet att be sunna böner på sitt färdmedel. På sin häst, sin bil och vad det nu kan vara. Man får be sunna böner sittandes på en häst eller en bil. Och det spelar ingen roll åt vilket håll man färdas. Jag har nämnt i vissa hadither att profeten a.s. vände djuret mot Qibla. Och sa Allahu Akbar. Och sen så led han djuret då, eller ledde djuret åt det hållet han skulle. Så han började bönen mot Mekka och sen vände han djuret åt det hållet han skulle. Men det här är inte obligatoriskt utan det är något som är rekommenderat. Och man får be sunna böner på resande fot åt vilket håll som helst. Sittandes. Men när han bad obligatoriska böner så gick han av djuret och stod och bad. Och det är ett fel som vissa gör att de ber sittandes fast det att de kan stå. De sitter på bussen eller flygplanet och tåget och så vidare fast det att de kan stå. Man får försöka planera. Vissa människor kan be på flygplatsen innan det att de åker. Dhuhr Asr till exempel eller Maghrib Isha. Eller så kollar de och kanske kan be Dhuhr Asr eller Maghrib Isha när de kommer fram. Om tiden inte har gått ut. Man får planera sin resa. Eller om tiden för bönerna går in efter att man har satt sig på planet och går ut innan det att man är färdig med sin resa, så kan man fråga flygpersonalen om man får be längst bak i planet, där man kan stå, där de har de här cateringvagnarna. Det gick bra förr i tiden, innan 11 september, jag vet inte hur det är nu. Det går, inshallah, det beror på kanske vilket flygbolag och så vidare. Vissa mashallah flygbolag, jazakumullah khair, de har moské i planen. Men i alla fall, man gör så gott man kan. Men om man inte kan be ståendes, man får inte, man säger det går inte och tiden håller på att gå ut, så ber du sittandes åt det hållet som du åker. För du måste be innan tiden går ut. Du kan inte skjuta upp Dhuhr Asr tills efter Maghrib, och du kan inte skjuta upp Maghrib Isha tills efter Fajr. Och det har nämnts från Anas ibn Malik i en affär att han bad obligatorisk bön sittandes på sin kamel för att det var lerigt och geggigt på marken. Alltså han kunde typ inte gå ner och be för det var slaskigt liksom. Så han bad sittandes på sin kamel eller på sitt riddjur. Och Imam Tirmidhi säger wal amalu ala hada. Och det här är det som de lärda är på, denna åsikt, och det är Ahmeds åsikt och Ishaqs åsikt. Tayyib. Sen säger sheikhen salatul khawf. Bönen som man ber vid stark rädsla, fruktan. Sheikhen säger det är tillåtet att be denna bön, att utföra denna bön på alla de sätt som har nämnts från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det har nämnts 6 eller 7 olika sätt att be den här bönen på. Bönen som man ber i jihad, i krig. Faminha, och från dessa sätt som han bad bönen på är hadithen som berättas från Saleh ibn Khawwat, från personen som bad med profeten sallallahu alaihi wasallam, och det sägs att det var Sahel fi yawm dhatur riqa, under ett slag som kallas för dhatur riqa, och det var 5 år efter hijra. Där bad de salatul khawf, de bad den här bönen som man ber i krig. Och han sa att muslimerna delades upp till 2 grupper. Den ena gruppen ställde sig bakom profeten Muhammed s.a.w. och den andra gruppen ställde sig vända mot fiender. Alltså de bad inte, den andra gruppen. Så de som var med profeten s.a.w. bad en raka med honom. Och efter en raka så stod han kvar. Han ställde sig upp och stod kvar. Och de kompletterade sin bön. Alltså de gjorde rukå och sujud själva. Och sen så avslutade de bönen och gick därifrån. Och vaktade. Och de som vaktade ställde sig. Och profeten sa, stod fortfarande kvar. Utan att avsluta bönen. Ställde sig i en rad bakom honom. Gjorde takbir. Och bad en raka med honom. Den raka han hade kvar. Och sen så satte han sig ner. Efter andra raka. Självklart. Och de ställde sig upp och gjorde deras andra raka. Och sen så avslutade de bönen själva. Hänger ni med? Ja, det kan vara lite komplicerat. Det finns andra, de här andra 7 sätten, vissa är väldigt komplicerade. Alltså det kanske är lätt om man ser det framför sig. Men när man pratar om det så kan det vara lite komplicerat. Ska vi ta det en gång till? Ja. Det är lugnt, vi är här för att lära oss. Imamen står och de soldaterna delas in i 2 grupper, en vaktar och en ber. Taib. De som ber en raka tillsammans med imamen. Imamen i andra rakan ställer sig upp och står kvar. De bedjandes kompletterar sin bön själva och går bort därifrån. Nästa grupp kommer, går in i bönen, följer imamen i den raka han har kvar, han har bara en raka kvar, för man ber 2 raka. Och imamen ber då en raka. Och när han har bett första rakan så sätter han sig och avslutar bönen. Och de ställer sig upp och kompletterar den rakan de har kvar. Och så säger sheikhen: وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا. Och om det blir ännu värre rädsla och fruktan, så ber man gåendes eller springandes mot Mekka eller mot vilket håll som man än vänder sig åt. Och man böjer huvudet i rukå och sujud. Samma sak där. Alltså du går eller du springer. Och allt det här också, vi glömde säga det. Man ska be med sina vapen, som Allah nämner i surat An-Nisa. Man ber med sina vapen. Man ska inte lägga ifrån sig sina vapen. Vissa väl med sig att det är wajib att be med vapen, andra säger att det är rekommenderat. Och den här versen finns i surat An-Nisa, där man beordras att ha sina vapen. Typ. Så om det är riktigt, riktigt svårt, om man är mycket rädd, så är det tillåtet att typ på flyende fot be. Du springer eller går och du böjer huvudet i rukå och lite djupare i sujud. Åt vilket håll du än springer. Och alla nämner det här i surat al-Baqara: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Om ni är rädda, så be rijalen, gåendes, av rukbanen, eller springandes. Och sen säger sheikhen: وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفْ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّ عَلَى حَسْبِ حَالِهِ. Och på samma sätt, varje person som fruktar för sitt liv ber så gott han kan och gör allt han behöver göra för att fly eller liknande, baserat på profetens uttalande alaihi wasallam: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُ مِنْهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ. Om jag har beordrat er med någonting, så gör det så gott ni kan. Alla beordringar gör man så gott man kan. Vilket också är en princip i sharian. Att alla beordringar gör man så gott man kan. Om man inte kan, så kan man inte. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Det har också nämnts att man kan be Salat al-Khawf en raka. En raka har nämnts från vissa sahaba. Att profeten sallallahu alaihi wasallam bad en raka. Som vi nämnde innan. Abdullah ibn Abbas, han sa: bönen För den bofasta är 4, för den resande 2 och i krig 1. Så det finns det också ett av de här 7 sätten. Vi kan ta frågor sen. Ett av de här 7 sätten är att ena gruppen ber en rakam imamen och går och vaktar. Sen kommer nästa grupp och ber en rakam imamen och så går de och vaktar. Det är också ett av de här sätten. Men tänk på en viktig sak här. I krig och fiender är så nära att man måste vakta. En grupp står och ber mot Mekka och andra står mot fiender. I krig är man beordrad att be salat al-jama'a. I grupp. Så vad ska vi då säga om de som lever i frid och i säkerhet? De måste också be salat al-jama'a. Det är också ett av de starka bevisen på att det är wajib att göra salat al-jama'a. Och salat al-jama'a ber man vare sig man är bofast eller resande. Eller vad säger man? Salat al-khawf. Den här bönen i rädsla ber man vare sig man är resande eller bofast. Och det här är åsikten av Shafi'i och majoriteten av de lärda. Och vissa som är med Malik säger nej, det är bara när man är resande. Men ens egen stad kan ju bli attackerad, eller hur? Och rädsla kan ju också vara att du är jagad av ett lejon eller någonting. Det behöver inte vara att det är krig. Och tiden håller på att gå ut för salat. Då får du också förkorta, be till exempel springandes. Även fast det skulle vara i din stad och så vidare. Okej? Okay? Och det är det som Sheikhen säger här. Att varje person som är under stark fruktan ber och är rädd för sitt liv, ber så gott han kan. Sen säger Sheikhen Bab Salatul Jum'a, kapitlet om fredagsbönen. Fredagen är veckans bästa dag. Den bästa dagen som solen har rest sig över. Det är den dagen Allah skapade Adam. Den dagen Allah sände ner Adam till jorden. Den dagen domedagen kommer att falla in. Den bästa dagen som finns är fredag. Och den kallas också för Eid. Eid al-Usbu'. Veckans Eid. Veckans högtid. Och det här har nämnts i vissa hadither. Och Sheikhen säger att gå till fredagsbönen är en plikt för varje person. Eller varje person som måste be jama'a måste också be fredagsbönen. Varje person som är skyldig att be i grupp, i jama'a i moskén, är också skyldig att göra salat al-jum'a. Om han är bofast. Och vilka är de här människorna? Jo, det är al-muslim. Vem är det som måste göra jum'a? Det är muslim. En kafir ska inte gå på jum'a. Al-baligh, han som är mogen. Al-aqil, i sina sinnesfulla bruk. Och beviset på de här är hadithen, att pennan är lyft från 3 stycken. Den sovandes tills det att han vaknar, den unge tills det att han blir mogen och den person som har förlorat förståndet tills det att han får förståndet tillbaka. De här människorna står inte till svars för sina gärningar. Wal-mustautin, och personen som är bofast, och män, kvinnor behöver inte heller göra salat al-jum'a. Men om man inte skulle vara från de här, alltså om man skulle vara till exempel resandes eller en kvinna och så vidare, så är deras jum'a korrekt om de skulle infinna sig på en fredagsbön. Om en kvinna går på fredagsbönen så är det korrekt. Men här talar jag om vilka som måste gå. Och det är en plikt att gå. Och de lärda säger att det är mer obligatoriskt än salat al-dhuhr. Och bättre än salat al-dhuhr att göra jum'a. Och Allah azza wa jal nämner i surat al-jum'a en ayah då han säger: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bayt. Troende, om det kallas till bönen på fredag, så skynda er då till dhikrillah, påminnelsen om Allah subhanahu wa ta'ala, alltså bönen. Wadharul bay, och lämna all handel. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Det här är bättre för er om ni bara visste. Så det här är en beordring som tyder på att det är obligatoriskt att infinna sig på fredagsbönen. Och profeten alaihi salam har varnat dem som inte gör det. Han sa: la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. Att folk ska akta sig för att avvika från fredagsbönen, eller så kommer Allah att försegla deras hjärtan och de kommer att bli min al-ghafilin, de som inte har någon förståelse. Och i en annan riwaya, att en person som lämnar tre fredagsböner får ett förseglat hjärta och blir bland hycklarna, som Sheikh Rabbani också säger att det är autentiskt. Så det är mycket allvarligt att inte infinna sig på fredagsbönen för de som kan. Alltså om man bor på landet, det är en annan sak. Och så vidare, där det inte finns en moské eller jumma, det är en annan sak. Men en person som bor i staden och är muslim, man i sina sinnesfulla bruk och mogen, måste infinna sig på fredagsbönen. Wajib, wajib, wajib. Och jag vet att det är svårt. Vissa jobbar, vissa går i skolan. Men man måste försöka så gott man kan. Tala med chefen på jobbet. Ta en timmes längre lunch. Se att du jobbar in. Tala med rektorn på skolan och så vidare. Du måste gå i alla fall. Salah kommer före. Det finns inget arbete som kommer före. Vissa försöker säga eller amal och ibada, de säger. När du säger till dem, gå och be, de säger eller amal och ibada, att jobba i dyrkan. Vad är det här för någonting? Är det en hadith eller? Ingen hadith. Det finns ingen. Det finns inte någonstans eller amal och ibada. Taib, om du har rätt avsikt, det kan vara ibada. Men det betyder inte att det kommer före bönen. Bönen är viktigare än allt. Och sen säger sheikhen, wa min shartiha, och från bönens, fredagsbönens villkor, fi'luha fi waqtiha, att den utförs på dess tid. Vad är tiden för fredagsbönen? Amin. Och dhuhr-tiden säger du? Någon som känner till någon annan åsikt? Någon som känner till den korrekta åsikten?
Lite efter.
Nej, faktiskt så har ni alla fel. Namn. Mellan fajr och dhuhr. Det är också fel. Waqt al-jum'a, sheikhen säger, börjar från det att solen har gått upp. Qayda rumh. Alltså när solen har gått upp, typ en kvart efter fajr. Ni vet, den andra fajr, när solen har gått upp helt och hållet. Qayda rumh. Alltså att om du skulle kolla så skulle det vara som ett avståndet av ett spjut mellan solen och marken. Att solen precis har gått upp, alltså en kvart efter solen har gått upp. Från den tiden till sista tiden av dhuhr. Inte till dhuhr, utan till sista tiden av dhuhr. Alltså precis innan asr. Det är tiden för jumma. För jumma är inte dhuhr. Därför vissa, de ber, alltså, det vanligaste är att moskéerna ber jumma när det är dhuhr. Det kan vara ganska lätt för folk att, det är tillåtet va, men och lätt för folk att veta att jumma är när det är dhuhr. Men jumma är inte dhuhr. Det är en egen bön istället för dhuhr. Och därför har den inte samma tid. Och det finns berättat från sahaba att de bad jumma med profeten sallallahu alaihi wasallam, och när de kom hem i Awali, en del av Medina, då gick solen in i zenit. Då föll tiden för dhuhr in. Så det är tillåtet att be jumma 10 på morgonen, 9 på morgonen och så vidare. Och så säger sheikhen, wa antakuna biqarya, och att jumma utförs i en stad. Den utförs i en stad. Alltså man ska inte be jumma på landet. Om man är 5 bunder som bor på en bondgård, så ska man inte be jumma där, utan man ber dhuhr istället. Om man ber jumma så ska man åka in till stan. Och sheikhen nämner också här i fotnoten att det finns inte heller något visst antal. Vissa hadith nämner att man måste vara 40 stycken. Och det här som många tror, att man måste vara 40 stycken för att be jumma eller id, stämmer inte. Om man är 3 stycken i moskén så kan man be salat el jumma eller id. Det är jama'a, det är en grupp av människor. Och vissa lärde sig till och med 2 stycken. En khatib och en som lyssnar. Om du bor i en stad och öppnar en moské och det är bara 2 stycken som kommer dit, så är det okej. Okay. Man kan alltså göra jumma. 2 stycken. Men man ber inte jumma med sin kompis hemma, som vissa tror, eller på jobbet och så vidare. Där man måste gå till moskén Okay. Eller om man då hyr ett ställe och så vidare. Man har en jumma varje vecka på ett ställe. Men det är inte som då att man bara kan be den vart som helst. Utan man måste liksom avse ett ställe för att be salat al-jumma. Och egentligen så ska jumma bes i stans största moské och alla ska gå dit. Så är det i många muslimska länder att alla de här små moskéerna stänger. Och alla muslimer ber jumma i en och samma moské. Det här är det bästa. Och det är så det egentligen ska vara. Men Allah, vi kanske har lite udda bestämmelser då vi befinner oss i de här länderna. Och att jumman också består av två khutba i ett annat villkor. Från Jabir radiallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam, då han predikade på fredag, så brukade hans ögon bli röda. Och han höjde sin röst. Och han blev arg. Och talade till folket som att han varnade en armé. Och han sa sabbahakum wa massakum. Typ att de kommer attackera er på morgonen och på kvällen. Var på eran vakt. Wa yaqul amma ba'd. För att fortsätta. Fa inna khayra al-hadith kitabullah. Det bästa av talet är Allahs bok. Wa khayra al-hadi hadi Muhammad. Och den bästa vägledning är Muhammeds vägledning. Wa sharru al-umur. Och den värsta av ting är de nyinförda sakerna. Wa kullu bid'atin dalala. Och varje nyinförd sak är en villfarelse. Berättad av Sahih Muslim. Och i vissa hadither att han brukade prisa Allah, yahmadullah wa yuthni alayh, lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala. Och efter det brukade han säga man yahdihi la fala mudilla la. Det som Allah vägleder kan ingen vilseleda. Wa man yudlil fala hadiya la. Och det som Allah vilseleder kan ingen vägleda. Det som Allah vägleder kan ingen vilseleda. Och det som Allah vilseleder kan ingen vägleda. Och den finns också i Sahih Muslim. Och han sa också i en hadith: Inna tula salat al-rajul wa qisar khutbatihi ma innatun min fiqhihi. Vad som tyder på en persons förståelse av religionen är att han gör en kort khutba och en längre bön. Och den hadithen finns också i Sahih Muslim. Och det här är något som vi finner att många av khutaba idag, många av de som predikar, gör totala motsatsen till. Khutba en timme och salat i några minuter. Och det är fel. Profetens khutba alaihi salatu wassalam kunde man ibland kanske skriva ner på en sida. Samma sak Abu Bakr och Omar. Om ni läser till exempel Abu Bakrs khutba och så vidare. Ni finner att det är en sida. Ibland en halv sida och så vidare. Väldigt korta khutbas. Och det är oftast de som fastnar. Ibland så kommer de till moskén och det är 10 verser och det är 30 hadither. Och när du går därifrån så minns du ingenting nästan. Så vad som tyder på en persons förståelse av religionen är att han gör en kort khutba och en längre bön. Och det rekommenderar att personen gör khutba på en minbar. På en predikarstol eller vad det kan kallas för. Och profeten Sassalam hade en minbar som bestod av 3 stycken fotsteg. Men man kan stå på golvet eller man kan stå på en stol eller en låda eller någonting, vad som helst. Att imamen står på någonting upphöjt är det som är viktigast. Men även om han inte gör det så är fredagsbönen korrekt. Och om han går upp på sin minbar så vänder han sig mot folket och hälsar på dem. Han säger assalamu alaikum. Och så sätter han sig ner. Och böneutroparen kallar ut till bönen. Och sen så står han och predikar. Och en viktig sak här är att innehållet av khutban, det här är tillägg, det är inte Sheikhen som nämner. Innehållet av khutban. Vissa säger att det är ett villkor, Sheikhen nämner här, ett villkor att man yahmadillah, man säger alhamdulillah. Att man sänder frid över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att man läser en ayah. Men här finns det inget bevis för, säger Sheikhen. Att det här är ett villkor för att khutban ska vara korrekt. Utan om man gör en khutba där man förmanar människorna, då räcker det. Att man förmanar människorna, då räcker det. Utan de här sakerna som har nämnts är någonting som kompletterar och fullbordar khutban. Som gör den vackrare. Att man lovprisar Allah, man sänder frid över Muhammed sallam och att man läser koranverser. En annan sak som inte nämns här är att det är tillåtet att tala ett annat språk än arabiska under fredagsbönen. Det bästa är att khotban är kanske arabiska och ett annat språk. Men syftet med khotban är att folk ska få sig en förmaning. Man ska tala om vad som berör folket. Och om du kommer till ett folk som inte kan arabiska och håller en khotba på arabiska, så finns det ingen förmaning. Det finns ingen nytta nästan för människorna. Man måste tala till människorna om vad som berör dem i den situationen de befinner sig. Och det här är viktigt. Ibland så är khotban tyvärr det enda stället som imamen har för att lära folk islam. De kommer inte komma till någon föreläsning eller lyssna på någon föreläsning. De är upptagna med sin jobb och sin tv och allt vad det är. Så tyvärr, det enda kunskapen de får är det på fredagsbönen. Alhamdulillah, det är khair. Och då måste imamen ta vara på den här tiden. I att lära folket religionen. Och wallahi, vi har tyvärr sett motsatsen i vissa moskéer. Där imamerna aldrig pratar om vad som berör folket. Folk kanske gör kirk, de kan inte göra salat, de kan inte göra wudu. De förstår sig inte på tawhid och så vidare. Och imamen, vecka efter vecka efter vecka, talar bara politik. Det här är fel. Wallahi, vi har gått på vissa fredagsböner. Man säger, imamen har stått och sagt, vad kallar George Bush? Vad kallar kongress? Och CNN, och BBC, och Al Jazeera. Vad är det här för någonting? Hela veckan de är framför tvn och du ska göra dem ännu mer på fredagsbönen också. Det är shahada. Vad är det här för någonting? Lär folk religionen. Wallahi, skäms han inte. Folk förstås inte på tawhid och du pratar om George Bush. Nam, om någonting händer, muslimska umman, kuffar attackerar muslimerna och så vidare. Det kan finnas en färg att du pratar om vad som berör muslimerna. Men någonting som kommer att gynna dem. Hur muslimerna ska få seger, orsaken till varför muslimerna är attackerade och svaga och så vidare. Det är inshallah helt tillåtet. Eller någonting berör muslimerna i Sverige och så vidare. Det är helt okej. Okay. Men att du ändå varje khotba ska tala om politik och politik och politik och samla pengar till moskén. Vissa khotba, det enda det går ut på. Att samla pengar. Det är fel. Så det är viktigt att khotban lär muslimerna någonting. Och jag hörde om en moské, Allah yahdihim, som hade en hel khotba om att man ska rösta på Socialdemokraterna. Och det här var ingen liten kvartersmoské. Det är Stockholms största moské. En hel khotba om att du ska rösta på Socialdemokraterna. Och efter bönen, de hämtar en kafir från det här partiet som ska tala till muslimerna, en kvinna. Vad är det här för islam? Haram att rösta. Och sen på khotban också. Och khotban var visst en timme eller något sånt. Vad är det här för någonting? Ja. Och ett bevis på det här är att Allah säger i Koranen, fas'au ila dhikrillah, i den här ayan. Skynda er till ihåminnelse eller till dhikrillah. Påminnelsen om Allah subhanahu wa ta'ala. Khotban ska påminna dig om Allah subhanahu wa ta'ala. Inte om Socialdemokraterna eller Moderaterna. Ska påminna dig om Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten Salam, han sa till beduinen som urinerade i moskén. Han sa moskén passar inte för det här. Moskén är till för att göra dhikr. Att läsa Koran och att göra salat. De här tre sakerna är det som moskén är byggda för. Att göra dhikr. Läsa Koran och göra salat. Bäst. Ingenting annat. Och till och med om en person ställer sig och säger min häst har sprungit bort, är det någon som har sett den? Då skulle du säga till honom, må du aldrig hitta din häst. Varför? För det är inte tillåtet att göra såna här utrop i moskén. Och om du ser en person köpa och sälja moskén, så skulle du säga, må Allah inte ge dig baraka i din handel. Typ, må du förlora på den här affären. Moskén är inte till för de här sakerna. Den ska äras. Allah al-musta'an. Alltså, om det finns ett behov kanske. Man kan samla in pengar någon gång ibland. Men vissa, det är så skott man handlar nästan om det. Och imamen står och skriker. Och en gång jag var där, han säger, haram att gå ut från moskén utan att skänka pengar. Haram att inte gå med oss och demonstrera. Vad är det här för någonting? Ni måste skänka pengar. Och sen, de säger Palestina, Palestina. Allah alam hur mycket som går till Palestina. Och sen sätter sig imamen efter första khotban. Och sen ställer han sig upp efter en kort stund då. Och gör den andra khotban. Och sen så kallar muadhin till bönen. Och man ber två raka. Och läser högt. Och det är sunna att man i första rakan läser Subbihismi rabbikal a'la. اوكي عندنا كان سورة الغاشية eller سورة الجمعة والمنافقين اوكي ريكومنديرات för personen som beger sig till fredagsbönen att duscha göra rusul och det här har vi nämnt i de första lektionerna när vi talade om rusul att rusul på fredag är obligatoriskt som profeten sa alaihissalam att göra rusul på fredag är en plikt för varje könsmogen muslim så man ska duscha på fredagsbönen och det var Abu Huraira som sa att göra rusul på fredag är lika obligatoriskt som det är att göra rusul för janaba och den är autentisk från Abu Huraira vilket tyder på att det är obligatoriskt men om en person kommer till fredagsbönen utan att ha duschat utan att ha gjort wudu då är fredagsbönen ändå accepterad det har inte med det är inte ett villkor för att den ska accepteras utan det är något som är wajib som är utanför bönen. Precis som en person, vi säger det är wajib att ha sutra när man ber. Om en person ställer sig och ber utan sutra, bönen är korrekt, men han har gjort en synd. Hänger ni med? Så personen som har lämnat rusul har gjort någonting fel, men hans fredagsbön är ändå korrekt. Och den här rusul kan man göra från det att fajr har kommit in fram till fredagsbönen. Och man ska inte duscha då, till exempel på fredag natten på torsdag kväll. Det gills inte. Eller att man duschar efter salat al-jumma. Det gills inte heller. Utan det ska vara innan salat al-jumma. Efter fajr. Och innan jumma. Och det är också sunna. Att man har på sig parfym. Och att man har på sig sina finaste kläder. Och att man kommer tidigt till fredagsbönen. Ju tidigare, ju mer belöning. Och det har nämnts i vissa hadither att ju tidigare man kommer, ju längre fram kommer man att vara på domedagen. Och ju mer en person fördröjer, ju mer kommer han att fördröjas på domedagen. Även om han ska in i paradiset så kommer han att fördröjas. Och alltså ju tidigare man kommer, ju tidigare kommer man in i paradiset. Och i Bukhari och i Muslim nämns det att profeten alaihissalam han sa إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Om du säger tyst till din kompis under fredagsbönen så har du lagout. Alltså du har nollställt din belöning. Ni vet man ska vara helt tyst under fredagsbönen. Man får inte ens sitta och leka med stenar eller någonting. Du ska vara helt tyst och lyssna på khutban. Och problemet är om någon sitter och snackar och du säger tyst till honom så förlorar du också din belöning. Och faqad lagout i den här hadithen betyder enligt Sheikh Albani och många andra lärda belöningen för din jumma har blivit belöning av dhuhr. Alltså du förlorar den här stora belöningen för jumma och får istället belöning för salatet dhuhr. Så man ska akta sig för det här utan man ska vara helt tyst och inte prata. Att kanske göra tecken med munnen att tyst eller med handen inshallah kanske är okej, men man ska vara helt tyst. Det är tillåtet däremot att korrigera imamen om han läser fel. Förstår du? Han säger någonting fel som du är säker på att det är fel, inte som du tror är fel. Då får du korrigera honom. Taib. Ja? Under khutban. En man gick in då profeten predikade alaihissalatu wassalam och han frågade honom, har du bett? Mannen sa nej. Han sa ställ dig upp och be två raka. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan hadith så sa han att man ska be två raka och leta jawaz fihima, men gör dem snabbt, gör dem kort. Så om du kommer till moskén så ska du be innan du sätter dig. Två korta böner. Och det också nämns en hadith från Ibn Umar från profeten alaihissalatu wassalam. Om någon av er blir trött under fredagsbönen eller predikan så ska han byta plats. Och den hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Alltså det händer ju ibland att man sitter som man liksom man somnar ordagen. Då kan du ställa dig upp och sätta dig någon annanstans. Det är tillåtet. Och här kommer en viktig fråga som man ofta frågas. När har man hunnit med bönen? Ibland kommer folk för sent. De kommer precis till bönen. Och den generella principen är att den som har hunnit med raka en raka, ni imamen är i ruku, han har hunnit med bönen. Även om du kommer i Jum'a, sista raka, och imamen är i ruku, du går in där, då har du hunnit med salat till Jum'a. Men om du däremot kommer efter att imamen har ställt sig upp och du går in i bönen, så fullbordar du bönen som duhur och ber fyra raka. Och samma sak om en person försover sig och vaknar efter asr, så tar han igen det här som fyra raka. Eller om han är sjuk och ber hemma och så vidare, så ber han fyra raka. Det är bara de som ber med imamen som ber två raka. Och vi frågade en viktig fråga förra veckan, som jag faktiskt hittade svar på, som många kanske finner lite svårt eller förvirrande. Det här med att hinna med imamen i ruku. Jag frågades, om man inte hinner säga subhan rabbil azim, utan du hinner precis gå ner och imamen går upp, har du då fångat bönen eller inte? Sheikh bin Baz rahimahullah frågades den här frågan. Jag har fetwa här framför mig. Är det villkor att man måste säga subhan rabbil azim innan det att imamen ställer sig upp? Sheikhen rahimahullah säger, om personen som kommer sent till bönen hinner med imamens rukur, så har han hunnit med den här rakan, även om han inte säger subhan rabbil azim innan det att imamen har ställt sig upp. Och vad jag förstår av det här är att du går in, går ner i rukur, och så ställer sig imamen upp, då säger du ändå subhan rabbil azim och så ställer du dig upp. För han säger, även om du inte hinner säga det innan det att imamen har ställt sig upp.
Ska minst säga en gång.
Du säger det en gång. Ja. Och så nämner han då beviset på det här, att man hinner med bönen om man har hunnit med raka. Men i alla fall, sheikhen nämner här, rahmallah, att personen som hinner med imamen i ruku har fångat den här rakan, även om han inte hinner säga subhan rabbil azim innan det att imamen ställer sig upp. Och avslutningsvis så är det rekommenderat på fredagar att säga mycket sallallahu alaihi wasallam, sända frid och välsignelser över vår ärade profet alaihi salatu wasallam. Som det nämndes i den här hadithen, att det är den bästa dagen som solen har rest sig över. Och han sa också att det är på den dagen så står här fa'akthiru alaihi min as-salat fihi fa inna salatakum ma'rudatan alayh. Sänd mycket frid och välsignelser över mig, eller be mycket för mig, för er bön kommer att förmedlas till mig. Som det nämns i andra hadithen, att det finns änglar vars uppgift är att förmedla de förböner eller de frid och välsignelser som vi säger till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Varje gång du säger sallallahu alaihi wasallam, så finns det änglar som förmedlar det här till honom, så att han kan besvara. Ja. Och de sahaba frågade, hur kan salah, eller våran bön, eller våran salah förmedlas till dig då du har blivit till jord? Han sa, Allah azza wa jal har gjort det haram för jorden att förmultna profeternas kroppar. En annan sunna på fredagar, och det här är generellt under hela dagen, från fajr till maghrib, så kan du säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad och så vidare. Du kan säga på olika sätt hur många gånger som helst på fredag. Allahu alam. Hadithen nämner yawm al-jum'a. Allahu alam. Det är också sunna att läsa surat al-kahf, som har nämnts i hadithen från Abu Sa'id al-Khudri, att profeten alayhi salatu wasalam, han sa, den som läser kahf på fredag kommer få ett ljus fram till nästa vecka. Och den här hadithen är, inshallah ta'ala, autentisk. Det är också rekommenderat att göra mycket dua på fredagar. Och speciellt den timmen, eller den stunden, då dua är accepterad. Och det finns lite olika åsikter. Profeten, alayhi salatu wasalam, har nämnt att det finns, han säger fredag är 12 timmar. Och att det finns då under dessa 12 timmar en speciell timme då den troendes bön blir accepterad. Så sök den i den sista timmen efter salat al-asr. Och det har nämnts i en hadith. Och det har också nämnts från Abu Huraira radiyallahu anhu, att han svor vid Allah att det är den sista timmen av fredag. Och timme betyder inte 60 minuter, utan det betyder en stund. det betyder en stund, alltså sista stunden av Jumma. Innan Maghrib så ska man göra mycket dua. För inshallah ta'ala så kommer dua att bli accepterat under den timmen. Och det har nämnts många olika åsikter. Vissa säger det på morgonen eller under fredagsbönen och så vidare. Och Sheikh Albani rahimahullah han säger att bil ma'na att allting är da'if. Det enda som är autentiskt och från sahaba är att det är den sista timmen av Jumma innan Maghrib. Så vi kan inte ha en annan åsikt än sahaba. Vi måste ha samma åsikt som sahaba. Varför ska vi ha en annan åsikt när det inte ens är autentisk? Om sahaba har sagt att det är sista timmen så är det sista timmen. Och samma sak här, hadithen nämner att det är sista timmen. Vänta lite. Taib, en till sak som har med Jumma att göra är, finns det någon sunna bön efter eller före Salat al-Jumma? Och det är det sista som vi tar idag. Finns det någon sunna bön efter och före Salat al-Jumma?
Fyra
raka. Ja, fyra raka? Ja. Bara?
Om man ber där i moskén.
Ja, det är faktiskt har nämnts en hadith att profeten alaihi salam bad två raka hemma efter Jumma. Och Ibn Umar sa att han bad, eller jag glömde bort vilken sahabi det var, i alla fall det finns i Sahih Muslim, att han bad fyra raka efter Jumma. Okay? Så man kan be två eller fyra. Vissa ulema säger att du ber två eller fyra, och andra säger som ni sa att du ber, om du ber hemma är det två, och om du ber i moskén så är det fyra. Men hadithen är faktiskt generell att han bad fyra efter Jumma. Allah halem, det står inte vart han bad dem. Så innan Jumma då, får man be, finns det någon speciell sunna innan Jumma? Det har inte nämnts alltså att du ska be ett visst antal, utan det som har nämnts är att en person som duschar, sätter på sig kläder, parfym och går till moskén och ber vad Allah har skrivit och sen lyssnar på khutban och så vidare, kommer att bli förlåten 10 dagar och så vidare. Så man ber det Allah har skrivit för en. Och sahaba brukade gå tidigt och be mycket. Så du kan be hur mycket du vill. 20 raka, 30 raka och så vidare. Tills att imamen kommer, då sätter du ner. Och ett fel som görs i de moskéer där man gör två adhan, alltså sunna att göra en adhan, men vissa moskéer gör två adhan, att de efter första adhan ställer sig upp och gör sunna. Det här säger Ibn al-Qayyim, det har ingen grund. För det fanns inte ens två adhan på profetens tid. Så har de fått den här, var har de fått den här sunnan ifrån? Jag tror vissa ulema till och med säger att det är bidah. Så gör en adhan, men innan imamen har kommit så kan ni be hur mycket ni vill. Taib. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.